En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, det är torsdag, vi befinner oss mitt i januarifönstret. Det börjar hetta till även här på hemmaplan. Därför har vi bjudit in Daniel Disko Kristoffersson till Sillypodden igen. Välkommen.
Ja, tack. Härligt att vara här.
Du sitter ju och pratar mycket silly annars i Allsvenska podden.
Ja, precis.
Så er som följer den kanske får några nya grejer, kanske får lite upprepning från tidigare veckan. Vi skulle ju aldrig upprepa oss Makoto i den här podden.
Nej, det har vi aldrig gjort. Nej, men här kan vi ju fylla på med lite funderingar eftersom att det ändå finns lite internationell koppling på många av de allsvenska ryktena som florerar under den här perioden. För det är just utländska klubbar som vill värva från allsvenskan.
Ja, verkligen.
Vi ska börja med det allsvenska fönstret, för det rör på sig ganska mycket. Truppen har nu börjat träna igen. Det har varit några hypade sån här första träning för säsongen. Hammarby, hade de några spelare att ställa upp med? De fick kalla in reservlaget för att få ihop ett tvåmålsspel.
De har blivit av med väldigt många. Jag räknar ihop, det är väl 600-700 allsvenska matcher de har blivit av med. Och så har de på gång att sälja Veton Berisha också. Så att, det är en del rutin som försvinner från Hammarby, men de har väl många på gång här också in, så att jag gissar väl på att de får ihop ett rätt bra lag när det är allsvensk premiär. Det är som sagt världens längsta försäsong här i Sverige. Så att,
just det.
Ja. Tre månader kvar.
Apropå Hammarby får man väl pusha för kollega Malin Wahlbergs utmärkta intervju med Jesper Jansson också.
Ja, man vill
läsa den. Det är väldigt spännande och inside på hur han tänker och funderar kring Hammarbys transferförfaranden, så den kan man tipsa om.
Framförallt så kom det ju ett nytt uttryck, silly-uttryck efter den intervjun. Whiteboard klar. Det finns ju batan klar och nu finns det whiteboard klar. Det finns alltså, Jesper Jansson hade ju radat upp initialerna, precis som Bosse Andersson gjorde, på en whiteboard-tavla, och då stod det NP U21-landslaget, och det där visade sig, tänkte man ju kanske inte på så mycket i början, men sen, ja, NP, det är Noah Persson från Mjällby som de har försökt värva, men som Mjällby kräver väldigt mycket pengar, så det är väl fortfarande oklart om det blir av, och då är det ju liksom oklart om han bara blir whiteboard-klar eller om han blir helt klar. Det är där vi försöker reda ut nu.
Du har ju lovat en bomb till Hammarby.
Jag lovat har jag inte, men jag vet i alla fall att de jobbar på den, och vi hoppas kunna gräva fram namnet här snart. Ja. Men det är ju såklart...
De måste ju ha in något.
Ja, alltså,
det är klart att de måste ha in, och de kan inte bara fylla på med bredd i den här truppen. De måste ju ha in spets till
Ja, de jobbar ju febrilt, och han Mikkelsen som de försöker värva in från Tromsö är väl en... Ja, kanske inte bomb i den bemärkelsen som Jimmy Durmas till AIK eller Hamsik till Göteborg och sånt där. Men det är väl i alla fall en väldigt prestigevärvning om de skulle ro den i land. För han är ju en norsk 21-landslagsman och väldigt, väldigt uppskattad i Norge. Så att får de in den så är det väl väldigt bra. Och sen har de ju väldigt många tentakler ute. Ja, Noah Persson som de försöker på är ju svensk landslagsman. Så att de kommer värva in minst tre spelare till. Så att
det har ju pratats mycket om Jeremejeff också från...
Ja, precis.
Från Häcken. Ja. Och där är ju en spelare som sitter med vad det verkar en utköpsklausul.
Ja, på 3 miljoner bara. De sänkte ju den från 10 till 3 tidigare.
Klasset, vi har ju pratat om det förut i Sillypodden också. Man förlänger ett kontrakt och sen så slänger man in en lägre utköpsklausul. För då lägger man mer makt i spelarens händer helt enkelt.
Det var ju samma sak med Gustav Ludvigsson där han förlängde sitt kontrakt förra i vintras också. Och då blev det ju en utköpsklausul på 6 miljoner. Det är inte jättelite pengar för en 29-åring som Ludvigsson. Sådär, så att jag tror att det är väl ganska rimligt. Men det rör på sig väldigt mycket i allsvenskan, det får man säga. Framförallt kommer det hända mycket i Hammarby. Det kommer hända mycket i AIK. Jag tror Malmö har en del kvar att göra. Även Djurgården kanske har en värvning kvar. Eller vändning kvar. Men som sagt. Om vi ska gå och kolla på det här Englandsspåret och Premier League, då så är det ju Ayari som är mest liksom het där. Han har ju intresse på sig från väldigt många klubbar. Det är Holland, det är Belgien. Men så är det då Brighton som är känd för sin ja, men väl renommerade scoutingavdelning och känd för att fynda och sådär. Jag vet att de har med en på en lista över tänkbara värvningar här till i vinter redan. Men då handlar det ju om också att de har ju en samarbetsklubb i Belgien som heter Royal Union Saint-Gilloise.
Stämmer bra.
Som ligger oerhört belgiskt.
Ja, men som är tvåa i belgiska ligan också nu. Imponerande. De gick väl upp förra året tror jag. Har gjort en imponerande resa.
De var ju extremt bra förra säsongen och det har ju varit ett beprövat koncept för dem. Ja. Titta på, jag har ju kört om Dennis Undav i Premier League-podden. Han har inte gjort någon succé i Brighton än. Men han gjorde ju 34 mål i belgiska ligan innan han då kom till Brighton. Kaoru Mitoma som har gjort desto mer succé i Brighton fick ju också det här året i Saint-Gilloise först. Mm. Det är en väldigt bra inkörsport på det sättet för många spelare och de tittar ju uppenbarligen på vad som händer i den ligan. Ja, så att för Ajaris del tycker jag det här låter helt fantastiskt.
Mm. Om det blir av.
Ja, om det blir av och så vidare. Och sen absolut Belgien, Sverige, vi vet hela den historien. Men samtidigt, en spelare från Brighton på lån i den samarbetsklubben, de brukar ändå få ganska mycket förtroende.
Ja, precis. Och Ajari har ju, gjorde ju landslagsdebut här nu i under januari-turnén. Det har varit liksom snack om att det är väldigt svårt för engelska klubbar och värvar och från allsvenska just på grund av arbetstillstånd. Mm. Men där man kollar på mest tror jag är på Europa, liksom Europaspel framförallt och landskamper. Och nu har jag gjort en landskamp. Han gjorde, tror jag, 5 matcher med AIK i Europakvalet förra året. Och sen då är han 19 år, då kan man komma in på något som heter undantag för ung spelare. Så att arbetstillståndet, och skulle inte det gå, då kan det ju vara så att han går direkt till belgiska klubben först då. Att de köper, liksom, precis som man gjorde med AAA här när han såldes till Troyes, och liksom som ägs av City Football Group, så kommer man ju undan det här arbetstillståndet. Och det är väl det också som Brighton har gjort, att man går runt det arbetstillståndet genom att värva spelare dit, och det blir enklare för dem att få arbetstillstånd när de är i en högsta liga än till exempel som Lommel då, som är Citys samarbetsklubb som är i tvåan.
Nej, det är ju andra regler nu efter Brexit, och det är mycket svårare även för europeiska spelare. Innan var det ju bara att flytta helt enkelt. Spelade ju ingen roll överhuvudtaget. Så nu, det är samma regler som man säger som har varit för spelare från till exempel Brasilien eller Asien eller ja, sådär, Afrika, gäller nu även europeiska spelare.
När vi ändå är inne på arbetstillstånd, då kan vi ju gå på Hjalmar Ekdal direkt.
Precis.
Så där har ju vi avslöjat förra veckan här att Burnley ville lägga bud på honom. De har lagt 2 bud. Vi var i princip överens med Djurgården om en övergångssumma. Problemet som uppstått nu, det är ju har ingenting med arbetstillstånd att göra.
För han har ju landskamper, så
har landskamper, och framförallt har han ju Europa kvalmatcher så räcker. Just det. Spelar ju både i gruppspelet och Conference League-kvalet. Men där är det ju så att Burnley vill, de har amerikanska ägare, bara där gör ju att de är lite sådär. Men de vill dela upp betalningen. Djurgården ska inte få speciellt mycket nu, men framförallt är det ju så att de vill göra en prestationsbaserad betalning, och det går inte Djurgården med på. De har över 230 miljoner på kontot och sådär. Och grejen är ju att Djurgården, om man tittar på tabellen nu då, så kommer ju Burnley gå upp i Premier League. Att de är 5 poäng före tvåan och de har 14 poäng ner till trean. Men det finns ju en risk ändå, även med att man ska ha det där prestationet, att om de går upp i Premier League så får de den summan. Om de inte gör det så får de inte, och det vill inte Djurgården ta. Så att det är väl där det hänger på nu då. Kompany vill ju ha Ekdal, det har ju sagt själv, att tränaren har ju varit i kontakt med Ekdal och har ju sagt att ja, vi vill ha dit det liksom. Men det är ju amerikanska ägare och de är stenhårda i förhandlingarna, så vi får se vart det slutar då. Förhoppningsvis för Ekdals del så löser det sig, men annars finns det andra intresserade klubbar också. Groningen är på det väldigt mycket, Fotbollskanalen har rapporterat om Slavia Prag, Sparta Prag också, så att
Nej, och det är ju jättespännande, om man hoppas att de ska kunna lösa den här förhandlingen. För att jag menar, visst, det är 4 eller 5 poäng ner från första till andra plats då, från Burnley, men det är alltså 14 poäng ner till den där kvalplatsen. Alltså man har 14 poäng som man kan tappa under
och det är 20
andra halvan. Och det är 20 matcher kvar. Vi ska komma ihåg, de är inte som Premier League, att de inte har nått halva säsongen. Nej. Utan de har faktiskt spelat.
De har ju bara puttrat på.
De har puttrat på. De har redan spelat 26 matcher. Ja. Alltså, de spelar så jävla mycket
matcher. Det är helt sjukt hur mycket de spelar där.
Det är klart, och Burnley är ju, jag menar, de har hur många säsonger som helst i Premier League innan. Mm. De har en trupp som är byggd för Premier League. Fått in Vincent Kompany som är också jättespännande ju. Mm. Bara tänk att liksom vara mittback och så få komma till Burnley. Och så i det här skedet då liksom ta det här klivet då. För man får ändå vara med i den här resan då tillbaks. Och sen med en tränare som är en av, jag menar, hela 00-talets främsta centrala försvarare.
Så också, givetvis.
Alltså. Dessutom, det måste ju vara otroligt inspirerande. Man kan ju tänka sig att, oh. att spelaren själv sitter och hoppas att, oh. det här ska gå i lås snart. Och att, det fan, om det finns en sån här, ja, går vi upp så kan vi betala. Ta det, de kommer ju gå upp. Det är 14 poäng. De har ju varit ligans bästa lag. Så är det ju så här långt. Och,
det är viktigt att poängtera att
sen,
det här...
Sen är det klart. Ja. Sen kanske han inte går rätt in och blir en helt avgörande startspelare direkt, men de tror ju på honom. Och, ja. Han har ju också en lite kanske annan profil än vad man förknippar en klassisk Burnley-back med. Han är lite mer, inte så fysisk kanske, mer bollförande och, ja. Och bättre fötter. Och det är ju precis så. Lyssnar man på reaktionerna från Burnley så är det ju det de önskar utav en ny mittback. De behöver en bättre uppspelsfot från backlinjen. Så
men det känns som om backlinjen, alltså försvararna, det går väl mer åt det här hållet även i Premier League och Championship, även fast det är liksom hårda och tuffa dueller och sådär. Så den moderna fotbollen ska ju ha liksom en spelande mittback som kan föra fram bollen och sådär. Det är liksom, det känns som det är lite förbi de här dagarna bara med att man har grova mittbackar som nickar bort.
Nej, Tony Pulis satt ut Jonas Olsson som vänsterback.
Precis.
Framförallt i Burnley. Alltså för att det här är ju, många tänker man tittar på Burnley att ja men vadå, de har väl sjunger ju bara bollen rakt upp. Det kan ju inte vara utvecklande för Hjalmar Ekdal, men det här är ju ett Burnley, det är ju tiki-taka Burnley. Det är ju ett helt annat Burnley.
Det är Stoke Alona.
Ja men faktiskt, och titta på också, han måste ju ha sett liksom vad som händer med Anel Ahmedhodzic i Sheffield United samtidigt som har, den flytten har ju varit en succé på alla sätt och vis för honom. Och där måste jag ju se att ja, men det finns, Championship är en mycket mer attraktiv liksom destination att gå till idag än vad det var för några år sedan, tycker jag, i alla fall för fotbollsutvecklandets skull. För att en spelare som Ahmedhodzic, liksom den succén han gör i United, i Sheffield United då, och nu då, om Hjalmar Ekdal skulle hamna i Burnley så hade det varit en ganska perfekt plats för honom också, tror jag, och på väg upp då möjligtvis i den Premier League-spel framöver.
Ja men det är spännande. Och vi vill ju ha fler svenskar i Premier League. Det är ju kul med svenskar i Premier League. Det är för dåligt med speltid just nu. Det är väl, har vi någon svensk som...
Kulusevski och Isak är väl tillbaka.
Ja, Isak är tillbaka nu.
Men vi har väl lite alla våra svenskar i Premier League snart, vill jag på att säga. De vallfärdat från Spanien och Augustinsson.
Men, de får ju inte spela något.
Nej, så är det,
som är, det är ju det som är grejen.
Augustinsson försvinner väl nu, va? När de är Moreno, va?
Ja, det känns, det är ju bara beroende på vad med din, men ja, det känns ju som det. Alltså, det är ju inte bra för Augustinsson att Alex Moreno har kommit hit i alla fall.
Ja, men Isak har varit skadad.
Pontus Jansson får inte heller spela.
Pontus Jansson har varit skadad och är liksom petad nu. Han har ju halkat ner i...
Jag skrev ju om det här redan innan nyår här, att de vill ju ha honom och de är ju beredda att lägga mycket pengar. De har ju haft möten i Malmö när han har varit hemma. Och han får väl ett kontraktförslag från dem bara i dagarna här. Och de vill ju ha hemma han i sommar när kontraktet går ut. Och det kan väl... Han har ju sagt tidigare, var öppen med att han vill flytta hem, inte när han är för gammal och sådär. Och då är det väl rätt tid nu då. Jag gissar, jag har ingen insyn i Brentford, hur de tänker. Men han har ju haft en väldigt bra roll där och varit lagkapten och sådär. Nu känns det som att han inte har liksom samma status. Han kanske har samma status i gruppen
absolut, och alltihopa. Och supporter och sådär.
Men det är ju väldigt hårt om platserna och han kanske inte kommer vara, om han skulle skriva på ett år till så kanske inte de kan lova honom en startplats och sådär. Så känns det ju.
Men alltså det var ju, man kände ju att det var rätt läge redan för 2-3 år sedan egentligen, bara på att man tänkte Pontus Jansson och Malmö FF väl där passar, på att det finns ju få spelare som så tydligt också supportar sin gamla klubb som Pontus Jansson gör, att det verkligen, det är ju Malmö FF through and through. Ja, det är helt unikt på det sättet, och han tar ställning för supportrar, han liksom verbal och uttrycker sig om alla frågor och uppenbarligen följer Malmö på alla sätt och vis som en supporter. Ja. Det hade ju varit den ultimata hemvändaren om han kom dit. Och ja, nu på något sätt blir ju den perfekta tajmingen. Det är ju faktiskt så att när han fortfarande håller en väldigt hög nivå, han skulle ju gå ju fortfarande in och göra ett gediget bra jobb i Premier League-nivå.
Absolut. Alltså,
han skulle göra skillnad
så,
idag.
Så här, ja. Han har inte spelat sig ur den här truppen i Brentford. Det är ett bra Brentford dessutom. Utan det är ju till exempel en spelare som Mi som har kommit in som har varit helt sensationellt bra. Ethan Pinnock. Och, ja, men det är ju det är en väldigt, väldigt tuff
konkurrens
i ett lag som går otroligt bra. Och jag menar, när han har spelat så har han ju hållit Premier League-klass.
Absolut, liksom, ingen snack om det.
För Malmö att få in en spelare med det hjärtat, med den fortfarande karriären kvar i kroppen. Ja, det är ju en no-brainer om man lyckas få till det. Såklart. Det blir jag nästan pepp på. Fast jag vill att alla svenska spelare ska spela i Premier League så blir jag pepp på det här.
Det är otroligt att du blir pepp på Pontus Jansson till Malmö FF nu.
Det har ju hållit på hur länge som helst såklart. Men jag har inte tänkt på det på en stund. Du nämnde Jimmy Durmaz.
Presenteras av ARK här, om inte den här veckan så i början på nästa vecka. Det är ju alltid det klassiska här med hemvändarna, att de han åkte hit och kom överens om kontraktet och sen ska han få sign-on-bonusen utbetald och då måste han sitta utomlands. Det var lite roligt där när Marcus Danielsson fick åka och sätta sig i Köpenhamn för att få den här sinkskatten och 15% och vänta på att han skulle bli utbetalt och sen skriver han på. Så att det beror väl på hur lång tid det tar, men jag gissar att han presenteras här antingen den här veckan eller början på nästa.
Det är en illa dold hemlighet i alla fall att han ska dit. Vet
ja, precis.
Man tänkte att han skulle presenteras på deras premiärträning här.
Ja, precis. Men de hamnade inte där då, med tanke på att han var här ganska tidigt.
Ja, nej, men han la ju ut den här tweeten där under dagen när han skrev let's go och sen en blinksmäll och allting, ja, men nu är det klart. Och sen så var det ju inte någon skymt av Jimmy Durmaz där på den träningen.
Precis.
Jag pratade med hans
brorsa
efter också.
Men jag tror väl
också att
när de ska presentera honom så ska väl de ha kallat till presskonferens och göra det lite större, precis som det var med Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson och alltihopa.
Sen hade ju tajmen också efter att du har släppt Nabil Bahoui-nyheten 2,5 timme innan, utan att gå in på huruvida det var rätt eller inte. Så blir det ju konstigt om, då hade det framstått som att man verkligen bara försökte gömma Bahoui-nyheten på annat sätt. Så det blev ju ändå på något sätt kanske för det bästa. Sen märker man ju, jag vet, jag pratade med Elias Durmaz, annat nyförvärv, och tillika Jimmy Durmaz brorsa, och märkte ju på honom att han sa ju att de har i alla fall pratat om att man ska dyka upp, så att säga.
Nya sportsliga ledningen i AIK har ju en liten PR-utmaning här närmsta tiden, får man väl säga.
Ja, precis.
Men de kämpar på.
Precis. Nej, men det var ju också lite uppfriskande här. Manuel Lindberg, han kör bara. Han berättade ju bland annat här tidigare för de månader sedan att han ringde Henke Larsson och jag frågade om han ville bli tränare för AIKs damlag.
Ja.
Det var inte aktuellt. Och
sen så
berättade han väl i Fotbollsmorgon, va, att de hade varit på och försökt värva
Simone Sasa. Ja.
Precis.
Varför inte försöka?
Simone Sasa på Skytteholm, på Falcon alkoholfri arena.
Ja, liksom Sasa och Guidetti, vilket anfallspar.
Tänk dig Sasa och i Svenska cupen.
Ja, fy fan.
Med typ värmboll eller någonting första omgången på sommaren.
Ja, det hade varit något. Det var så roligt också när Lindberg sa att men han förklarade att han ville fortsätta spela i Serie A. jag tycker det är uppfriskat att han bara kör. Jag tycker det ger mervärde, och det är absolut inte liksom ett AIK-sätt att vara sportchef eller vd på, men man får säga att han backade upp sitt snack i alla fall. Det var ju också, han gick ut i något i Testa Stör-podden här och sa att då höjde man på ögonen också, att men vi ska värva en transferbomb, det kan jag nästan lova. Och sen så backade han upp det med Jimmy Durmaz, så att liksom
han är ju mitt
frisk fläkt, får man säga.
Han är min största hopp på att KSG Honda faktiskt ska hitta till Allsvenskan just nu. Jag sitter ju och väntar på det varje vinter att någon ska slå. Han har ju till och med gått ut själv och tweetat, vilket land ska jag till nu då, efter att ha varit i Litauen. Nu var han ju för sig på plats och förbundskaptenade för Kambodjas landslag. Han är fortfarande förbundskapten där för övrigt. Och de vann också.
Man kan väl spela det i AIK och förbundskapten för Kambodja samtidigt.
Han är väl den enda, han är unik på så sätt att han är den enda liksom aktiva förbundskaptenen som fortfarande har en spelarkarriär, men samtidigt är förbundskaptenen för ett landslag. Han var över Skype först. Men nu han var på plats senast, vet
jag. Imponerande.
Han är ändå bara 36 år gammal. Han kan ha. Det är också en spelare man skulle kunna se ett sånt där plastgräs en morgon med frost.
Precis.
Ja, han var ju i Litauen förra säsongen. Ja, ännu mindre glamoröst.
Ja, verkligen.
Otrolig karaktär. Underlig karaktär, men otrolig karaktär.
Mm.
Ska ta oss vidare. Vi lämnar allsvenskan för en liten stund. Vi har fått
absolut
en massa frågor också.
Ja, det kan vi ta.
Så det tar vi på slutet. Vi ska kasta oss över till London och till Chelsea, där det händer mycket, mycket grejer. Både in och ut. Och Graham Potter verkar sådär halv...
Han tycker man nästan
halvnöjd över hur det sköts där ovanför honom.
Är det amerikanska ägare där också, va?
Ja, det är absolut. Mm. Todd Bowley.
Det var vän Todd Bowley.
Eller ska man kanske inte säga, men, de är speciella.
Ja,
det är
absolut.
Mycket business. Barnsley är också amerikanska ägare, och där är det inte heller frid och fröjd.
Och det är ju extremt mycket amerikanska ägare överhuvudtaget i den engelska ligafotbollen på de flesta nivåer. Hela vägen ner till Wrexham, om ni har sett den serien. Men
kanadensisk amerikansk blir det väl i och för sig där.
Ja,
petigt. Transatlantiskt ägande.
Får jag mina kanadenska släktingar efter mig när jag säger att de är amerikaner. Men Chelsea i alla fall, det är väl klart nu då med Joao Felix.
Han är presenterad och klar. De gjorde en liten miss där dock, för de skrev...
Man missar, det är så jävla mycket såna here we go, som man ser honom i olika tröjor och skit förare. Så när han väl presenteras, då är man liksom...
Ja, men det var som i vår FPL-chatt där, när det dök upp en bild på hans pris och stod det att det var någon prediction som någon hade klickat in, och jag blev helt lurad och tänkte, men oj, vad händer nu? Så man går ju på det hela tiden när alla ska hålla på och photoshoppa och blivit så duktiga på det av någon anledning.
Ja, det är helt hopplöst.
Men han är officiellt presenterad, Chelseas officiella konto, han har stått där, han till och med tränat med laget redan. Och det är ju det här lånet då som kostar 11 miljoner euro, eller vad är det, pund, oklart. Mm. Men alltså det är en hel del i alla fall för ett halvårslån. Ingen köpoption. Joao Felix förlänger med Atleti till 2027 i samband med detta. Vilket ju är en indikator, som sagt, på att Cholo Simeone kanske är inne på sista versen som tränare. Och han då ska avvakta och se vem det blir. Mycket snack om att det ska bli Lucio Enrique som tar över, för att vdn Gilmarin vill ha in honom i Atleti. Det tycker jag hade varit spännande i alla fall att se. Och jag tror att Joao Felix också hade kunnat tänka att spela under Lucio. Men nog om Atleti i det här. Vi kommer tillbaka till Atleti.
Vill man lyssna mer om det här kontraktet och den här övergången, så kan man lyssna på tisdagsavsnittet.
Ja, det är så länge sedan var det ju inte.
Där vi ramlade igenom det här ganska rejält. Men det finns fler spelare som är ryktesväg i alla fall på väg till Chelsea. Och spelar ut. Vi kan väl börja med Marcus Thuram.
Ja.
Som enligt uppgifter då, först tyska uppgifter och sen även engelska uppgifter, ska vara på Chelseas radar för det här januarifönstret.
Ja, de Chelsea är de klubbarna som är aktiva i jakten på Thuram, och det kan man väl förstå med tanke på att
jag bör göra mål.
Det kan han göra.
Vid något tillfälle i det här laget också.
Ja, det kan han göra, och jag tror att Marcus Thuram kanske var många, om man tittar på hans kvaliteter, passar bättre för det här behovet än vad Joao Felix nödvändigtvis gör. Jag tycker Joao Felix är en fruktansvärt bra fotbollsspelare dock, och kommer göra det här laget bättre.
Jag började fundera på om man inte är för liksom lik det de har.
Ja, men alltså, det är ju den vanliga invändningen. Och jag tror ändå att han har ändå en viss, alltså, känsla för mål och en avslutfot som gör
det har
att
han ju såklart. Men jag menar, jag har ju sett andra spelare med ungefär samma profil göra väldigt mycket mål i andra ligor och komma till Chelsea och helt enkelt inte göra det.
Graham Potter gjorde ändå ganska bra i Brighton utan att ha en anfallare.
Ja, han gjorde väldigt få mål.
sant i och för sig. Nej, men jag tror ju överlag att Joao Felix-övergången, den gör dem bättre. Och den är en signal på att den här säsongen är inte någonting att kasta än. Vi går för CL-plats. Det är där de visar med det här. Om de skulle gå för Marcus Thuram också, så är det tydligt. Ja, men de måste göra om offensiven. Med tanke på prislappen som finns på Thuram med ett utgående avtal, det är bara att köra, tycker jag. Och om de kan lösa det. Sen Chelsea verkar svinga lite vilt åt alla håll och kanter just nu.
Mm.
Vi får väl se vad det renderar.
För att de kan eventuellt då tappa en anfallare också, i och med att Barcelona vill ha tillbaka Aubameyang av någon anledning.
Men det här är ju en kedjereaktion, och det är en väldigt intressant kedjereaktion. För att i och med att Joao Felix har gått till Chelsea på lån, Atleti som då skickar honom nu ett halvår för att se vad som händer i framtiden.
Mm.
De har också skickat Matheus Cunha till Wolves. De behöver ju såklart in en forward. De vill ha Aubameyang egentligen. Problemet är att Aubameyang kan inte spela för mer än två klubbar på en säsong. Han har ju faktiskt flyttat två raka deadline day fönster. Eller två raka deadline day, så har ju Pierre-Emerick Aubameyang rört på sig. Han har presenterat efter deadline day båda gångerna. Först då från Arsenal gratis till Barcelona när Arsenal rev hans kontrakt för ett år sedan.
Alltså vilken otroligt klassisk scam det var från alla inblandade.
Ja, men Barcelona är ju genier i det här. Alltså de lyckas få Aubameyang gratis på att de sitter och vägrar betala någonting. Arsenal måste bli av med honom. Majoritetsrelationen inte funkar. Han går gratis dit. Han gör 11 mål i ligan eller vad det nu är under våren. Öser in mål. Faktiskt nyttig för Barcelona på alla sätt och vis. Jättebra vintervärvning. De får då budet från desperat Chelsea på deadline day. Ah, vi kan casha in 150 miljoner på det här. Taget.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Stold. Tjänar pengar, det behöver ju Barcelona göra. Skickar Aubameyang då 33 år till London. Det blir inte alls bra. Han har inte alls lyckats i Chelsea. Och Graham Potter bytte ju in och ut honom nyligen. Och det gör man ju inte med en 33-åring ostraffat.
Framförallt inte med den, med den svansföringen.
Nej, så att Aubameyang är ju... Det finns ju inte på kartan att han kommer liksom ingå i Chelseas planer. Chelsea vill ju säkert bli av med honom. Han kan ju inte gå till någon annan klubb än Barcelona. Nej. För att Barcelona och Chelsea är de klubbarna att spela för den här säsongen. Han kan registreras för en tredje klubb. Men han kan inte spela för dem för nästa säsong. Så att det är ju Barcelona utvägen som den enda han har om han ska lämna Chelsea. Sen har det kommit uppgifter från Mundo Deportivo att han kan inte spela för Barcelona heller för att det funkar inte så. Men det är lite olika åt olika håll och ingen vet riktigt exakt vad regeln är. Men Atleti vill ju då värva Memphis Depay från Barcelona. För Barcelona vill göra sig av med Depay för att göra utrymme för saker och så vidare. Depay vill gärna till Atleti för att få mer speltid. Barcelona ska ju då enligt Gerard Romero, den Barca-journalisten, sitter där på Twitch och hovar ut sig rykten. Men i Barca-sammanhang faktiskt har ganska god insyn. Har ju sagt att Barca redan har hört av sig med La Liga för att se, har vi plats att registrera Pierre-Emerick Aubameyang om vi gör oss av med Depay och Kessié? Eller någon av dem. För de verkar vilja ha Kessié också. Och det får vi se om de har. Aubameyang vill gärna tillbaka till Barcelona. Barcelona kommer inte erbjuda någon transfersumma. Så de kommer säga, men vi kan ta hans kontrakt igen. Och liksom där gratis. Så det kan ju mycket väl vara så att de värvar en spelare på fri transfer, säljer dem för 150 miljoner ett halvår senare, och ett halvår senare får tillbaka dem igen gratis. Det är ju briljant business av Barcelona.
Och det här behöver ett för ett ekonomiskt pressat Barcelona väl.
Ja. Men jag behöver nästan ett järn efter den där ranten.
Alltså. Exakt.
Ja, det är helt galet.
Rädd ut turna bra där.
Ja, det är bra. Jag känner mig som Charlie, It's Always Sunny in Philadelphia, när han står vid sin konspirationstavla där liksom, och har dragit alla.
Ja, men det är ju
alla...
den nivån av det. Ja,
men tycker man lite synd om Graham Potter, det är känslan. Han kommer till Chelsea som är hela havet stormar. Och Brighton, när han lämnade så gick de bara som tåget. Nu har de tjej 8, va?
Ja, men de har ju tagit in... Brighton gör ju allting rätt.
Exakt.
De har också fått in rätt profil att bara fortsätta det som Graham Potter har startat. Och dessutom få den här liksom nya rösten och lite nya idéer och spelare som är otroligt smarta. Det är ju det framförallt vi måste bara konstatera med spelarna i Brighton, att det är några av de här spelbegåvade spelarna som de faktiskt har i den truppen.
Ja,
för att de är så anpassningsbara, och det är så ofta som både under Graham Potter men även nu med De Zerbi, att man ser att de verkligen gillar taktiska fällor på planen, att de är så påslagna spelarna i relationen till varann, att de vinner trots att de egentligen ska vara underlägsna spelare för spelare. Så jag är bara upplagt för att de rullar ut Liverpool i helgen, så att jag mår så dåligt över det redan.
Apropå Brighton, Liverpool och apropå Ajari som vi pratade om tidigare, så är det ju många som har kopplat ihop det här med att intresset för Ajari med att Moises Caicedo kan vara till salu, för att det är Liverpool som är intresserade av att värva Moises Caicedo. Och det är också väldigt spännande, och det är också en positiv sak om nu det skulle bli något för Ajari med Brighton, att han ändå finns på ett namn för en ersättare för Caicedo, för det är inte vem som helst han ska ersätta då.
Och men sen kanske inte han går in direkt.
Nej, precis. På sikt i alla fall. Men det är fortfarande Brighton har ju visat att den här långsiktiga planen, om du kommer dit, faktiskt funkar. Ja, att du faktiskt kan ta det till Premier League, som Kauru Mitoma har gjort, som Dennis Undav inte har gjort än, men snart borde, i alla fall i mitt tycke. Och så vidare. Sarmiento, en annan namn som man kan slänga upp där, som gått en liknande väg också, som är väldigt spännande att följa. Så när det är en väldigt välskött klubb, och när de värvar någon, så värvar de någon med en tanke. Mm. Och det är väldigt spännande.
Ja, jag har pratat lite grann om eller inte lite grann, pratat jättemycket om Caicedo såklart, till Liverpool, men det kommer nog inte bli av det heller. I alla fall inte det här fönstret.
Nej.
Brighton har ju ingen anledning att sälja honom för något annat än ett rejält överpris. Och det vet vi ju med Liverpools ägare, att överpris är inte något de generellt sett jobbar med.
Om det inte är rätt spelare och deras första val.
Ja, om det är deras första val och det är en värdering som de kan ställa upp på. Men överpriser, då spelar det nästan ingen roll vilket behov som finns i truppen.
Men vi tyckte ju alla en gång i tiden att Virgil van Dijk gick för ett överpris.
Ja, det tyckte inte de. Det var ju deras egen värdering. Ja. Alltså, det är vad de själva har satt för värdering.
Alisson ansågs vara ett överpris. Och det är det jag menar, just med att det som anses vara ett överpris där, om de stämmer värderande deras första val, då betalar de ju. De har ju pengar.
Ja, absolut. På tal om pengar, enligt Mundo Deportivo så vill Al-Hilal värva Messi.
Nu ska de kontra.
Eftersom
kapprustning i Saudi. Mm.
Eftersom Cristiano Ronaldo då får 2 miljoner om året, 2 miljarder om året, så ska ju då Messi såklart ha 3.
Ja.
För att det finns inga begränsningar. Det finns inget.
Nej, det är OBG med pengar där nere.
Ja,
och Al-Hilal mot Al-Nassr är ju deras svar på El Clasico.
Ja.
Och därav.
El Clasico.
Det hade varit en riktig El Clasico.
Apropå det så är ju sista omgången i det Saudi-ligan är ju Jakob Rinne mot Cristiano Ronaldo. Den såg man inte komma för någon vecka sedan.
Ronaldo som vi ska göra debut mot för Al Nassr mot PSG och Lionel Messi i en träningsmatch.
Såklart.
Givetvis.
Såklart.
Men ja, det finns ju uppgifter där om att Al-Hilal väldigt gärna vill ha in Messi, som ju jag kopplar samman med Saudiarabien förr med tanke på sitt engagemang för landet och dess påhitt på diverse sätt.
Al-Hilal är ju Chipens gamla klubb.
Det är det ju till och med också. Absolut. En klassisk klubb på alla sätt och vis. Men,
rik klubb
också. Nej, men det finns ju inte riktigt på kartan just nu skulle jag säga.
Men är det bekräftat att han har förlängt med PSG? Väl?
Det är inte bekräftat.
Okay.
Det är inte presenterat bekräftat. Nej. Han var ju tillbaka nu och gjorde mål i alla fall för PSG direkt när han kom tillbaka från VM-uppehållet. Ett VM-uppehåll som man bland annat spenderade helt sidospårat, men jag måste bara lyfta att om ni inte har sett videon på Lionel Messi spela Uno med sina barn, så in och gör det. Han sänker Matteo fullkomligt, pulveriserar honom liksom med när han bara, han kan ju inte ens reglerna, stackars barnet, och så är det så här: ja, men har du något grönt kort? Nej. Ja, men då får du ju ta ett. Ja, så går det vidare. Ja, byter färg, grön, och sänker Matteo fullkomligt. Otroliga scener. Men i alla fall, det var ett sidospår. Men just Messi, han kommer nog bli kvar i PSG. Han trivs i PSG, det har ju dock inte liksom.
De har inte heller ont om pengar liksom. Så att, det ska nog lösa sig för Messi rent ekonomiskt.
Han blir nog kvar i Europa. Sen Barcelona drömmer såklart fortfarande om att få tillbaka honom. Men hur ska de få ihop det här?
Ja, Inter Miami vill ha båda.
Inter Miami vill ju såklart ha honom också. Och det tror jag kan bli av förr eller senare. Om man inte känner
att det känns knappt som fotboll. Vi pratar
Stefanelli och Messi på topp för nästa år.
Ja, just det, Stefanelli där också, ja. Ja, det hade varit världens
bästa fotbollsspelare. Han står och väljer mellan Inter Miami och Al-Hilal.
Ja.
Vad muntert det känns.
Ja.
Och PSG också, men det var inte lika muntert där heller.
Inte så jävla muntert heller. Wout Weghorst blir man ju lite gladare av.
Den
7 meter lång holländske forwarden verkar nu vara mycket nära Manchester United. Vi pratade ganska mycket om honom i tisdags också, så vi ska inte bli för långrandiga. Vi har fått frågor om det. Babylona vill att vi ska hypa den värvningen. Det gjorde vi ganska mycket i tisdags.
Jag har hypat honom i chatt och podd och tv. Jag kan tipsa om Manchester United-tv som finns om ni vill ha.
Just det.
Just lagspecifikt, så vet jag vilken fråga är också. Kan inte gå igenom Uniteds trupp och vad de behöver och så vidare, fick jag nyligen. Minst ett värre inte vad du hette, du som ställde den frågan till mig. Men då kan du ju faktiskt gå in och titta på tv med undertecknad Erik Niva och Linn Nordström som pratar United i 70 minuter. Mm. Bara Manchester United.
Finns också som podd faktiskt.
Till och med den.
För er som är pluskunder så kan ni gå in här i Premier League-poddens feed på Aftonbladet. Man går in via appen. Aftonbladet app, och så letar man upp Sportbladets Premier League-podd, och där i flödet så finns då det här snacket om man vill lyssna på det, eller så kan man titta på det på TV.
Och det kommer även lite andra lag här framöver också.
Så det gör jag absolut.
Så nu har vi tipsat om det också.
Vi sparar Liverpool, det känns lite roligare. Vilket det blir om 4-5 säsonger kanske. Det var lite roligt för att precis under Babylona ville att vi skulle hypa Weghorst, så skriver Mattias Hansson: sorry, men här kommer en Premier League-fundering. United lånar in en holländare som inte platsar i Burnley. Är det vettigt? Ja. Det kan ju gå åt två håll, men jag tror att Weghorst ändå kommer göra rejält med nytt.
Jag tror det är väldigt vettigt, men som sagt, refererar till tisdagens avsnitt. Så hör ni en tokhyllning av Wout Weghorst. En befogad tokhyllning av Wout Weghorst.
Vi ska tillbaka till körschemat här, för vi hade också ingen silly podd nu för tiden, utan att vi pratar Aston Villa.
Nej, de är ju aktiva, och Alex Moreno nämnde vi förut, är presenterad och klar och glad. La Liga-vurmare som man är, så blir man återigen lite ledsen för att en fin La Liga-spelare går till en vardag i Premier League där han möjligtvis kommer att få nöta bänk, och det tycker jag är sorgligt. Det är en annan sak.
Han puttar väl bort Ludvig Augustinsson från bänken
då. Jo, men alltså, puttar han bort Lucas Digne? Det är det som är frågan.
Nej, precis. Nej, men jag menar,
jag tycker
bara
att han borde nästan putta bort Lucas Digne, men det är ju jag som gillar Alex Moreno. Men de vill ju värva mer, och nu tittar de på Frankrike och Unai Emery, som inte bara använder sina liksom spanska connections, utan även börjar titta på sina gamla Arsenal connections, för han vill ju ha Matteo Guendouzi till Villa. Jag tycker det är en kanonvärvning av dem om de skulle få igenom den. Det lär då kosta en slant. Marseille sägs vilja ha en halv miljard. Det vill inte riktigt Aston Villa betala, men de är redo att erbjuda någonstans runt.
Förlåt, en halv miljard för Guendouzi.
Alltså, men det är viktigt att poängtera, det här är inte Arsenal Guendouzi. Det här är inte, det här är en bra Guendouzi. Det är landslags Guendouzi.
Och jag tyckte Guendouzi, när han kom fram i Arsenal, hans första framträdande där, så såg han ju helt makalös ut. Alltså, fantastiska fötter.
Och det är ju lite det här han har hittat
igen. Skallen, det är ju den där skallen man ifrågasätter. Alltså.
Ja, men jag tror att han har börjat kanalisera den åt rätt håll, och det är en, i Marseille så har han varit otroligt bra. Men alltså, Villa har ju börjat förhandla i alla fall och lägga bud och så vidare, så vi får se vad det renderar i. Ska väl nämna när vi pratar mittenklubbar, Premier League och spännande spelare från andra ligor, att Leicester också verkar buda på Nico Gonzalez från Fiorentina, vilket jag tycker är väldigt intressant rekrytering de skulle få igenom.
Leicester måste ju göra något.
Nico Gonzalez hade varit att göra något, det tycker jag. 30 miljoner euro ska de ha budat, har man läst någonstans.
det är tagline till den här podden.
Ja, så
vi kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Vi har fått jättemycket frågor. Anders Holmberg undrar: var spelar Enoch Kofi Adu nästa år?
Ja, men det ryktas ju om Finland där, va? Att Mjällby ska, att de ska vara bort från Mjällby. Jag har inte hunnit kollat upp det där med Adu, men vi ska väl göra det. Men Finland är ett hett tips, verkar det som.
Vad är det då som gäller? Ja, men det är väl Ilves eller Honka?
Men det är
eller?
Ja, men Honka eller HJK eller något sånt där.
Ja, det var Honka.
Man går inte och bara slängde upp de klubbarna.
Ja, men HJK, jag ska inte säga, men det har ryktats om något sånt.
Fina Interturku. Ja.
Annars går ju alla svenska till Mariehamn. IFK Mariehamn.
Så ja, alltså det är ju ett kul lag.
Kan man ta Ålandsfärden över handen på taxi samtidigt?
Ett av de roligaste rep jag gjort var när jag jobbade för DN en gång i tiden och åkte runt i Bobby Fribrida Kroos gamla Peugeot i Mariehamn och fick en guidad tur av staden. Och jag sa: men du får visa runt lite, Bobby. Okej, okay. Ja, titta där. Där har du stan. Men liksom bara så här, punkt. Det var allt. Det var guidade turen. Ja,
härligt.
Otroligt fint.
Oskar Ekberg undrar: nu när Chelsea fått in Felix, vad tror ni är mest logiskt för positionerna de verkligen behöver? Mittfältet och en högerback. Tack för en grym podd. Alltså, med tanke på Reece James eviga skadeproblem och att det är väldigt tunt där bakom. Jag menar, Aspilicueta i all ära, men det är ju inte alls den typen av spelare.
Inte som höger wingback.
Nej, och jag vet inte, jag har inte sett några direkta rykten just gällande en högerback till Chelsea, men det handlar väl om tillgänglighet, antar jag.
Alltså de man har sett var ju de som, jag vet att för någon vecka sedan så nämnde nämndes Denzel Dumfries och Josip Juranovic i den här podden. Och de dök givetvis upp i cirkusen därefter också på ryktets väg. Det är ju två alternativ. Jag satt här bara plötsligt utan att ha läst någonting om det, utan att veta om det är rimligt, utan att det finns någon form av belägg för detta. Så bara vill jag slänga upp ett namn som, alltså det känns inte helt otänkbart om Atletico skulle, nej, ja precis, Atletico åsyftade då. För om Chelsea skulle hova pengar på Atletico i det här läget och gå för Marcos Llorente.
Nej, ja.
Faktiskt, med mångsidigheten han har.
Men det är lite det här som är problemet. För vi har suttit här och placerat spelare i Chelsea. Men Denzel Dumfries. Och, men det skulle kunna funka. Men det finns inga konkreta rykten vad jag har sett runt någon.
Ja, det är Juranovic som det har funnits konkreta rykten kring. Dumfries har det skrivits om också. Men de är liksom luddiga.
Ja, men då är det så här Calcio Mercato har någon.
Fina Calcio Mercato. Alltså, borde inte Chelsea egentligen konkurrera med Tottenham och Pedro Porro?
Det hade man ju verkligen kunnat tycka.
Är inte en ganska rimlig grej för dem att göra?
Ja. Inte för att återigen, det är inte något som har skrivits någonstans. Men
och det har inte hindrat Chelsea förr att London-kollegor försöker att värva spelare.
Nej,
liksom.
Nej, verkligen inte.
Så att,
det är en fin gammal Chelsea-tradition att kapa transfers.
Framförallt från Tottenham.
Ja.
Vadå considering is options?
Ja, precis. Vi har fått fler funderingar om Weghorst. Konrad Hofflig svarar då, Babylona, och säger varför är Weghorst världens bästa januari-transfer? Det kanske vi inte kan svara på, men han följer upp med vilket svenskt lag är störst behov av en egen Weghorst? Vem behöver inte en 197 cm lång superanfallare?
Nej, men Hammarby behöver ju det. Nu när de vet om Berisha lär försvinna. Hammarby vill väl ha 35 miljoner och gå lite plus på de totalt typ 28-30 man la ut med sign-on bonus, med övergångssumma på 16 miljoner, med arbetsgivaravgifter, med agentarvode. Så det är klart att det är Hammarby som är störst behov av sånt.
Vem är allsvenska svar på Hot Weghorst?
Det var väl Dinko Felic kanske.
Dinko. Jag tänker ju Robin Simovic.
Ja, precis. Det är ungefär samma spelartyp. Det har helt rätt.
Jag gillar Robin Simovic. Ja, jag tycker
det har du helt rätt i. Det var,
framförallt för att han spelade i Japan.
Det var en bra spaning. Mm.
Ja, Jeremejeff. Är också en 90 plus kille.
Inte Jeremejeffs allsvenska svar på Harry Kane, snarare på att han faktiskt anses vara en av ligans bästa forward också.
Ja, det är möjligt.
Ja. Inte för att vara sån.
Han kanske blir det då, om han dyker upp i Hammarby vad det lider. Martin säger, snacka om blåvitt, det gillar alla.
Ja, precis. De har ju rätt mycket på. De ska in en mittback, tittar de på. De tittar på lite offensiva förstärkningar. Jag har inga namn där, men de har ju tagit in en väldigt intressant spelare som heter Elias Hagen, som de får man ju säga är en prestigevärvning och som de lyckades ro hem. Så att jag tror han kommer bli ett av de stora utropstecknen i allsvenskan kommande säsong.
Det är ju en supervärvning.
Ja,
alltså det är en spelare som vanligtvis Blåvitt inte ska kunna konkurrera om. Som de lyckats värva från Bode Glimt också, som har erfarenhet trots sin unga ålder, kvalitet framförallt, är en av allsvenskans absolut intressantaste värvningar hittills under det här vinterfönstret.
Vi fyller på dem med Gurrat som skriver, Håvard Nordtveit och Jo Inge Berget till Blåvitt. Någon uppdatering eller info angående Nordtveits tidigare skada?
Nej, inte där. Och jag har inte hört någonting om Blåvitt och Berget. Det är väl ett rykte som startade. Jag tror att han har för stora känslor för Malmö för att gå dit. Men jag tror väl att han skulle passa väldigt bra i Blåvitt, och det vore konstigt om inte de hörde sig för. Nu har väl de en ganska ålderstigen trupp och sådär, men ja, Jo Inge Berget som bossman i ett Micke Stare lag som ändå, ja, han är väldigt energifylld, jobbar hårt i defensiven och så här. Ja, han skulle passa bra, men ja, det vore förvånande. Det vore en skräll om han gick dit i alla fall.
Jesper Haglöf skriver, rykten kring Mathaisen eller Mathaisen?
Nej, inget vad jag hört, tyvärr, inget alls.
Gratis i sommar eller köpa loss redan nu, fyller han på med.
Han vill nog gå gratis i sommar i så fall, så han kan casha in lite.
Och då är Mathisen typ allsvenskans svar på Dan Byrne ungefär.
Kan han dansa lika bra?
Ja, det är
frågan. Dan Byrnes mycket bizarra dans.
Fortnite-dansen där.
Ja,
det var oklart.
Den där,
det var väldigt roligt med Dan Byrne och hans lilla bil också, om ni har sett det.
Nej, det har jag faktiskt inte
sett. Den dök ju upp i en så här otroligt liten bil. Och det är ju väldigt intressant eftersom den är så lång.
Varför har man en liten bil när man har alla pengar som Dan Byrne ändå har och är 2 meter lång?
För att han är Dan Byrne. Och han är älskvärd på så vis.
Han är älskvärd, jag håller med om det.
Dök upp i ett London Calling där någon gång, om ni undrar vad jag pratar om, så får ni gå in och leta upp ett.
Albert Karlsson undrar, plockar Djurgården in något ytterligare oavsett om ingen lämnar?
Ja, men Bosse Andersson brukar ju alltid ha något S i rockärmen här när vi närmar oss slutet av februari, mitten av mars, så att det tror jag absolut de gör. Sen ska vi bara, jag tror inte de har bestämt sig än eller hur de gör, utan de avvaktar, då vill de ha klart det här med Ekdal först, vad som händer och så.
Så är det, mer allsvensk silly hittar ni såklart i Allsvenska podden,
ja,
som är igång igen.
Jajamän, fullt tryck där.
Det är tisdagar som gäller, och där kommer ni såklart kunna få uppdateringar om allt det här och allt annat som händer och alla rykten och Disco är först på det, det vet ni ju sedan gammalt. Sillepodden är tillbaks om en, inte om en hel vecka, men om några dagar i alla fall, i början på nästa vecka.
Får vi se hur mycket vi behöver referera till torsdagens avsnitt då.
Ja, precis. Vi ska väl prata Joao Felix och prata mot Vegas.
Vi ska prata Auba igen, det är jag mest taggad på. Lägga en ny utläggning där när det har hänt något nytt. För om Barcelona är inne i fönstret, det betyder att det kommer att bli rörigt. Då får vi ta fram, då blir det whiteboard.
Ja, men då,
och vad heter det, tankescheman och allt möjligt.
Ja, men ett konkret bud på Caicedo då, efter att Brighton har fullständigt demolerat Liverpool i helgen.
Mudryk kanske?
Vi har inte nämnt Mudryk idag.
Då gjorde vi det här ändå då.
Det var det så.
Ja, så är det.
Hur som helst, en trevlig helg till er alla som har lyssnat där ute. Vi är tillbaka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nästa vecka igen.